ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allt på de bilarna jag själv har liksom gjort, och så tänker jag så här, nej men den funkar inte på den modellen, det måste jag säga, det får vi ta bort. Från det att tänka att jag vet, jag låg och tittade på barnen när de hoppade studsmatta och kunde knappt röra mig, så tänkte jag, tänk att få bli barn igen. Vi klarar oss kanske på lite mindre pengar än vad vi tror. Speciellt om vi lever på en plats där det inte går lika mycket pengar. Och speciellt när man inte är stressad hela tiden, för det är då man gör av med mest pengar, tänker jag.
I det här avsnittet så börjar vi i något så världsligt som färg på bilar. Varför de oftast är vita, gråmetallik eller svarta. Och varför det finns så få gula bilar. Men låt inte luras av inledningen. Resten av avsnittet, det handlar om livet. Om att ge och ta i ett äktenskap. Om att byta spår. Och om att acceptera att bli blöt. Om att det finns tre basala saker att ha koll på. Äter du? Sover du? Rör du på dig? Vi pratar också om hur man klarar att bo i en stuga utan varken vatten eller el, med en nyfödd dotter och med en man som suttit på en stubbe i 4 år. Som hellre stack ut och sprang än att bry sig om familjen. Men som slutligen checkar in i verkligheten, vilket resulterade i en gemensam bok om hur man sover ute.
Frida Torgeby, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så jättemycket.
Du, vi sitter ju här, nu är det ju högsommar.
Ish.
kanske inte vädermässigt.
Nej.
Vi har storm utanför här på, sitter här i hemma hos dig på Öckerö, ja. I lägenheten här.
Mm. Ja.
Hur har semestern varit?
Men bra tycker jag. Den har varit, om man ser semestern lite som barnens sommarlov. Och inte bara i om man har jobbat eller inte, så tycker jag det har varit totalen toppen bra. Sen har vi haft lite klent med väder uppe i Jämtland.
Men, ja, det, är väl, det gäller väl hela landet.
Men då eller? Kan man också måla dörrar och spaljer och bygga hus.
Vad kännetecknar en bra semester?
Vila.
Vila?
Huvudvila tänker jag. Att göra något annat. Potta i jorden, bada med barnen. Inte svara på mejl tror jag.
Nej.
Är en bra semester.
Så är det nog för de flesta, va?
Ja, det måste vara så. Det måste vara det vi vill slippa undan på något vis. Och bara... Nej, men jag tänker att man måste ha en period i alla fall under sommaren, eller vilken semester den är. Så man tänker att man vaknar och tänker, vad gör vi idag?
Mm.
Det.
Men det är bra. Det är bra måttstock, eller hur?
Ja, för det är så himla lätt att man bara motar in så mycket i, liksom. Man bara trycker in i de här veckorna allt det där man ska hinna göra. Och det brukar inte funka så bra för någon.
Men du åkte lite bil, va?
Det är vi nog kanske väldigt typ jättebra på och sämst på. För det är väldigt jobbigt att åka bil. Men vi åker ganska mycket bil. Ja. Det blir ju så eftersom vi har en plats här i Västsverige som är hemma på ett sätt. Och sen så har vi Jämtland som är vårt riktiga hemma nu. Där vi bor och liksom lever. Och det är väldigt långt däremellan. Och det blir mycket bil.
Men det där med bil gillar ju du. För du är ju... Jag har läst mig till Advanced Specialist Designer.
Mm-hmm. Det
utav material och färg för bilar.
Ja.
Så att när du är ute och åker bilen då, så sitter du då liksom och kollar färg det här.
Helt arbetsskadad.
Är det
framförallt på de bilarna jag själv har liksom gjort. Och så tänker jag så här, nej men den funkar inte på den modellen. Det måste jag säga, den får vi ta bort. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Alltså så tänker jag ibland så här, nej men den där har dratt iväg mot den har nog dratt iväg lite, undrar hur det går i den fabriken. Jag tycker att den har blivit för brun eller något.
Det kallar jag liksom, men du kanske ser skillnad på det?
Ja, ja. Jag är nog nörd när det gäller färg just. Jag tror att man kan ha nästan som ett absolut gehör i olika saker. Ja, men många vet man ju har det i musik. Men färg är jag nog väldigt bra på, helt enkelt.
Det är någonting som är, det har du...
Jag har aldrig sett det som en kompetens. Jag har bara tänkt att alla ser det så. Men det gör de ju inte. Och en del är ju totalt färgblinda, såklart.
Ja, jo, men det är...
Det är ju inte världens viktigaste grej heller. Men det är ändå roligt.
Ja, men du, alltså jag tänker på bilar. Mm. Vad är en bra bilfärg?
Det beror på hur man ser det. Antingen så ska man se det som att det är en bra färg för att den säljer väldigt mycket. Sådana färger får man göra. Mm. Den har en hög take rate, den vet jag, den kommer sälja.
Vet du det redan innan?
Ja, det tror jag. Uh-huh. Men sen tycker jag kanske att en bra färg uttrycker den modellen som den går på. Och sen ska den helst bygga form. Så att man ser det som den som har konstruerat formen då, som är designer för formen på bilen, vill ju väldigt gärna att man liksom uttrycker den lite extra. Vilket är ett problem ibland. För att vissa sådana här kulörer som är lite mer produktiga, lite mer moderna, kanske inte är de som bygger form mest. Och då blir det ibland en liten konflikt där.
Men jag som då i jämförelse då är färgblind. Mm. Jag ser ju liksom bara, varför är bilar i grunden då, de är svarta, de är vita och så är de lite silvergrå utav olika varianter. Mm. Och blå lite grann. Så. Det är väl ungefär de färgerna som finns.
Du har
finns.
Ungefär rätt. Om man börjar titta på såna här kartor för årets då, take rate, så har vitt till exempel legat högst i... Jag vet inte, det måste ju vara över 10 år nu i alla fall.
Varför är det så?
Ingen aning. Och jag fattar inte att det stannar så länge. Det trodde man aldrig. På 90-talet var det ingen som hade en vit bil. Det var ju lite så här, men vad tänkte du med typ? Men jag tänker att idag så är det är ju vitt och grått och svart och de här klassiska... Blått som du säger och sen kommer det väl lite rött och sen sådär. Men det är ju också för att folk tänker ekonomiskt. Man tänker på sitt andrahandsvärde på bilen och sådana grejer.
Mm. Det handlar om att man liksom, att det inte sticker ut för mycket för då blir det färre som kan köpa bilen.
Så är det. Och då tror jag att det är lite så att jag tycker man ser att när det är väldigt mycket högkonjunktur så kan det vara så att man ser lite mer kulörta bilar och lågkonjunktur lite mindre kulörta och sådär.
Men för mina barn när de var små så hade de någon lek. Där
julbil.
De... Julbil.
Jag kan tänka mig det, gör mina barn.
Ja, varför finns det så lite gula?
Ja, det är så ruggigt svårt. Dels är det ju rent tekniskt svårt att göra en gul som går till exempel. Om man vill ha en metallic färg som många vill ha. Man vill ha en metallic. Och ska du göra en gul metallic, då drar den väldigt gärna åt grönt till exempel. Eller lite sådär. För att den har dålig täckförmåga, det gula pigmentet.
Mm.
Så att då blir det bara de solida gula som funkar. För då spelar det inte så stor roll. Men också är det ju en extrem färg. Folk är ju rädda för gult. Även i heminredning eller vad som helst. Eller kläder. Det är en sån här färg som folk är rädda för.
Ja, jag ska erkänna det. Jag har inte spelat mycket gula kläder heller.
Nej, jag gillar ju gult.
Ja.
Men det är ju så. Jag tycker färg ska ju vara kul också. Ja. Alltså, jag tänker i ett hem till exempel så är det skönt att ha väldigt, väldigt nedtonade färger totalt liksom, på väggar och skåp och vad katten man har. Och sen att man har till exempel textilier i färg för då kan du ju byta dem lite snabbare. Det är också kanske lite mer hållbarhetstänk än att måla köksluckorna knallröda om man gillar rött. Köpa något annat rött.
Bra tips.
Kuddar
och något. Men du sa metallic. Alla bilar är metallic nu för tiden.
Nej.
Nästan.
Det finns också solida. Finns nästan alltid som insteg. Vita finns ganska, det säljer nog ganska mycket vita solida fortfarande. Solid svart säljer också en hel del. Men förr var det ju mer att man inte kunde göra riktigt på samma sätt de här metallikerna. Och då fanns det ju många fina solider.
Mm.
Om man tittar i, när jag jobbade på Volvo Cars så var jag inne i liksom lite gamla skåp och tittade igenom. Alltså gamla bilfärger. Och då var det så otroligt fina kartor och så fin range av solider som man har haft. Så jag gillar jättemycket. Nej, katten, jag tycker man kunde våga lite mer på sånt.
Ja.
Det är väl inte gravallvarligt, tänker jag. Ja, men ja, om du är liksom... Vad katten? Du jobbar som diplomat. Då kanske du ska ha en diplomatblå bil. Men jag menar annars så... Inte så himla gravallvarligt menar jag.
Men jag tänker på det, du sa det här med att du har sån här absolut färgseende, eller vad du kallar det för. Men är det då att när du ser någonting som inte stämmer, blir det så att det skär sig i det så du riktigt mår illa, eller hur är det?
Ja, det kan ju vara så när man åker genom Sverige och tittar på hur en del målar sina hus, så kan jag ju bli så här, men hur tänkte de? För det är ju också det här, den här kunskapen om att ta en liten yta med färg och sen så se hur det ser ut när du ska få upp det i skala. Det är ju inte alla som har det helt enkelt. Så tipset är väl att kolla in ett hus man gillar. Fråga dem som bor där vad de har för färg. För att annars så tror jag att om du ska gå till färgaffären och lista ut det själv så blir det nästan alltid fel.
Mm. Ja, det är spännande med färger. Vi ska inte förlora oss i det, för då kan vi göra en podd om färger.
Ska ja, nej, vi ska ju prata om livet va?
Vi ska prata om livet, ja. Ja. Men färgerna är en del av ditt liv.
Ja. Så
eller
är det.
Så är det. Ja. Du är både konstnär och så fotograf.
Ja.
Och aktuell med boken Sova ute.
Precis.
Som du har producerat tillsammans med din man, Marcus.
Ett projekt som jag är superstolt över.
Ja, det tycker jag har alla anledningar att vara. Ja. Jag har givetvis köpt boken och läst den, och jag måste säga att den är oerhört vacker, och det kan jag verkligen rekommendera till alla som lyssnar på det här att köp boken. Den är fantastiskt skriven och den är fantastiskt illustrerad med fantastiska bilder. Så att verkligen. Och så är det mycket nyttiga grejer att lära sig den också.
Det är det nog. Ja. Och jag kan tycka att den är för mig då som har varit med och göra den, så tyckte jag projektet var så viktigt för oss och mig, och den känslan av att när man har arbetat ganska mycket som jag har gjort med som anställd egentligen och jobbat och liksom mer som ett kneg, även om jag har älskat mitt jobb och tyckte det var jätteroligt, så kände jag ett behov av att kanske kliva av det där att hitta lite mer tid hellre än att ta en högre position på arbetet, att hitta liksom mer tid så att vi kunde göra den här typen av projekt, för det är ju det jag brinner för egentligen. Det andra är ju ändå, om man får vara lite krass, så är det andra pengarna, och det där är passionen sådär. Och då tänker jag så här, det är så lätt att man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, och så tänker man att man ska göra det sen, och så ska man göra det sen, och så ska man göra det sen, och så blir det ju aldrig. Ja, men och jag har andra saker jag vill göra när jag är pensionär också, men jag känner att jag så här tog hem bollen med den boken, att jag tyckte det var så himla roligt att få göra den. Och sen tycker jag att resultatet är jättefint. Ja.
Nej, jag tycker det är en fantastisk beskrivning, för jag tror att det är många som sitter och funderar och tänker, jaha, jo, så skulle jag också vilja göra. Mm. Alltså att om man sitter kanske, man någonstans måste man ju tjäna pengar, men man har en passion och man kan även tjäna pengar på sin passion.
Ja, men man kan ju det, men man måste ha ett, man måste göra växlingen på något vis. För att annars fortsätter man i det där spåret. Jag tror att man måste aktivt växla spår, liksom. Både i huvudet och kanske ibland i sitt liv. Alltså där man, liksom, där man lever eller vad man gör eller så. Och för oss var det ju jätteviktigt att bryta i den tiden vi bröt. Och jag faktiskt sa upp mig på från mitt superjättebra jobb som jag också tycker är roligt. Men för att jag känner att jag behöver mer frihet att göra, och inte för att ligga och bara liksom inte göra något, utan för att jag har så mycket i mig som jag vill göra jobbmässigt och med familjen.
Men det bottnar ju någonstans i, för jag tänkte säga att vi ska komma tillbaka till det som vi pratade om här nu i lite andra former, men jag tänkte som att vi tar oss tillbaka någonstans där i Timmersdala, har jag lärt mig att det heter, där du är född och uppvuxen.
Ja, jag bodde där tills jag var mellan 5 och 6 år.
Ja.
Och sen flyttade vi till Motala.
Till Motala?
Ja.
Men vad Timmersdala? Vad är det för plats? 875 invånare har jag sett.
Ja, det kan jag tänka ungefär. Det var väl ungefär samma när jag bodde där.
Ja.
Det var jättetryggt och fint. Vi bodde, kan man säga, runt en jättestor rondell. Och i rondellen.
Runt en rondell?
Jo, men det är liksom husen var upplagda som är en oval, kan man säga. Så det var en väldigt stor oval rondell.
Okay.
Och på den så jättestor, tänker jag nu. Men det var den förmodligen inte. Men i mitten där var det en lekplats då. Med massa olika grejer. Och jag tyckte det var helt toppen att bo där, tror jag. Det var väl några killar man var rädd för. Så är det väl alltid när man är liten.
Eller hur?
Ja.
Särskilt de som är stora.
Ja, Mark, kommer jag ihåg. Livrädd för han.
Ja.
Nej, men där bodde vi och sen så flyttade vi mot Östergötland. Och det var också bra. Och sen flyttade vi till Västergötland igen. Så jag har flyttat runt lite när jag var liten.
Mm. Vad gjorde mamma och pappa?
Mamma är operationssköterska, jobbar natt. Och pappa är trafikingenjör. Trafikingenjör Lars Svensson.
Jaha, okej. Okay.
Tänkte jag övning köra med han?
Ja.
Nej, jag skojar bara. Det gick jättebra, pappa. Gick
ja,
jättebra.
Men vad trafikingenjör? Det var, men han jobbar inte med själva bilarna, utan jag antar att han jobbar med vägar.
Nej, han jobbar med vägar. Ja. Gator och sådär. Jag vet inte faktiskt exakt vad man är. Jo, men han har jobbat väldigt mycket med säkerhet också. Alltså inom trafik.
Vad känner du att du har fått i arv av dina föräldrar? Alltså, nu menar jag inte fysiskt, utan mer liksom,
jag förstår.
Som person.
Självkänsla. Trygghet. Lite så här, man tar vad man har.
Var det så hemma? Man tog vad man hade och så körde man?
Ja, men jag kan känna det att det var liksom aldrig så här, aha, nej, det har vi inte, då kan vi inte göra det. Utan då var mamma mer så här, ja, men då kan vi väl ta en sån här. Så kan vi väl. Och det tänker jag är en kreativitet i det. Så det har jag väl fått med mig hemma. Kanske ett kreativt tänkande. Även om mamma och pappa inte tydligt är kreativa i yrket så där, så tror jag att de är också barn av sin tid. Då blev man inte, då fick man ju faktiskt verkligen säga till att man ville bli konstnär om man skulle bli det. Det är väl, jag tror ju inte att man på samma sätt, när jag växte upp var det mer faktiskt så att man kunde bli lite vad man vill. Och det känner jag också att mina föräldrar aldrig någonsin har så här lagt pannan i väck och tänkt så här, eller sagt att nej men, kan man verkligen leva på det där? Det har de aldrig någonsin sagt till mig. Jag har bara gått knasiga skolor.
Knasiga skolor?
Nej, men liksom så här, konstnärliga skolor. Och fotohögskolan och designhögskolan och förberedande inför det och sådär. Det har aldrig varit något tvivel i mig vad jag har. Alltså, det handlar ju om drivkraft, tänker jag. Jag tror jag har kommit på det i senare tid, men jag har nog bara gått efter den hela tiden. Att jag har egentligen bara kreativ drivkraft.
Men vad bottnar det i? För du säger själv liksom att föräldrarna, det var den kreativiteten de hade att de löste när de skulle göra någonting, så behövde de inte alltid ha en sån grej och en sån maskin eller en sån apparat eller vad det nu är för någonting man är i dagens moderna samhälle säger att man behöver för att man ska kunna göra någonting. Är det där kreativiteten? För du säger samtidigt att föräldrarna inte hade de här kreativa yrkena.
Men min mormor, hon kom ju från Stockholm till Ulricehamn och snodde bästa ungkarn där och bosatte sig. Hon var ju modist och hade egen hattbutik.
Mm.
Hon var ju ung på 20-talet. Mamma är supersladdis. Så det är ju ganska, tror jag, extremt. Morfar var tidningsman. Så han var hemma mycket med barnen och stekte köttbullar och dammsög som mamma. Liksom, och mormor hade sin hattbutik. Det kan jag tycka är häftigt på den tiden. Sen så är min farmor och farfar mycket mer från arbetarsidan så. Men farfar är finsnickare och farmor är ju superkreativ egentligen. Men jag menar, den tiden, hon ville ju plugga och allt möjligt. Men det fanns ju inget utrymme för det. Hon har jag tror att alla i min släkt egentligen är väldigt kreativa. Men det är nog ingen annan som riktigt har valt det som yrkesväg kanske.
Men vad definierar egentligen kreativitet?
Alltså ett öppet sinne, tänker jag. Ja, ett öppet huvud.
För jag diskuterade detta en gång med en kille som är jurist. Alltså, så här, det är det mest okreativa yrket du kan tänka dig. Men jag tänker så här att man så fruktansvärt kreativt att kunna vrida runt saker och ting så du ska skapa ett avtal som ger bästa möjliga förutsättning för
det. Ja, jag tänker det är ju hur man ser på det. Men jag ser ju inte det som att man är kreativ om man bara målar. Säger Marcus, min man, han säger att han aldrig tänkt på sig som en kreativ människa. Och jag tycker han är superkreativ. Så att jag just att komma tillbaka till det med drivkraften, vad som driver en. För att säga att jag hade haft ekonomisk drivkraft, då hade det ju varit att tjäna pengar. Då hade vi ju inte gjort Sova ute-boken så som vi gjorde den. Då hade man ju fått dra ner på den. Vi har ju mer så här tryckt in saker som vi vill ha. Nej, men vi vill ha ett litet band, det är ju fint, tycker jag. Och för att jag vill ha det som är fint.
Men du sa knasiga skolor eller så. Vem var du i skolan? Vad var grejen för dig i skolan?
Jag har nog alltid funkat väldigt bra i skolan på det sättet att jag Nej, jag har haft det lätt. Lite räkmacka i skolan på det sättet. Att jag har inte behövt jobba så där stenhårt. Ja, hyfsade betyg genom att bara göra det man liksom bör. Nej, jag har väl pluggat liksom, men inte. Jag känner att jag har haft lätt för mig. Jag jämför lite med våra barn så där, så ser jag ju att det finns några i skalan som har det här, som är skolbarn, och så har vi ett barn som inte är alls det, och hon får ju jobba så himla mycket mer. Det har jag inte behövt göra på det sättet. Så det...
Men vad var favoritämnena?
Men jag tror det var ju svenska och bild, och sen så gick jag media på gymnasiet, för då var det första året det fanns någonting som hette media.
Mm.
Och då var det ju fotografi och bild och alla de bitarna som jag tyckte var roligt. Men svenska tycker jag också är väldigt kul.
Och sen var det
språk ju... liksom, språk. Är kul.
Mm. Ja. Men sen var det ju ute i de knasiga skolorna då. Kan du berätta vilken knasig skola började du med?
Jag började ju med Mullsjö folkhögskola. Där läste jag fotografi på det sättet som man läser fotografi, och man läser det på ett kreativt sätt, om man säger. För innan det så var ju jag, jobbade jag som pressfotograf ganska mycket på somrarna och så. Så jag hade mycket fotografi. Vi började ju med det på gymnasiet, tyckte nog att det var det roligaste ämnet. Så sen så ganska snabbt började jag jobba helger och kvällar på Skövde Nyheter. Och då, för då bodde vi i ett samhälle som heter Tibro, och så gick jag på gymnasieskola i Skövde, och där fanns Skövde Nyheter då. Och sen fortsatte ju det liksom, att jag tog sommarjobb på Jönköpingsposten och Hallandsposten och sådär. Men första gången jag pluggade fotografi, om man säger då, så var det på Mullsjö folkhögskola. Mm.
Och sen var det någon fotohögskola?
Och sen var det, sen var jag någon avstickare i Karlstad universitet och läste kulturvetenskap. Jag tänkte jag skulle bli arkeolog, tror jag. Men det var nog mest för att jag inte kom in på fotohögskolan.
Mm.
Och sen så kom jag in på fotohögskolan. Och så tyckte jag det var lite så där, tror jag.
Varför det?
Jag tyckte det var väldigt... För mig var det väldigt konceptuellt. Och lite som att det skulle vara mycket som... Det skulle vara rått och fult helst. Hård blixt och inte så vackert. Och jag tror att jag tycker att fotografi också kan vara vackert. Jag tycker det... Det är okej att säga bara att det är fint. Det måste inte vara extremt djupa tankar bakom det alltid. Sen är det inte det att jag inte kan tänka de djupa tankarna och liksom göra ett sånt arbete. Men det var lite för... Ibland kan jag tycka att i kreativa kretsar så låser man sig och skapar liksom... Man skapar små klickar där allting ska vara alternativrätt. För att det ska vara så himla fritt. Men det är ju inte det. Utan det är... Precis en grej som gäller precis just nu. Och är man inte i det, då är man inte i klicken. Vilket jag aldrig är i klicken. Så då blir det som en låsning, tycker jag. Alltså jag tycker det blir ofritt. Men sen så började jag på...
Men är det lite som en så här, någon sorts, i det sammanhanget, någon sorts politisk korrekthet?
Ja, jag tycker att det är det, något sånt. Och jag tror inte det att folk går och tänker det. Men jag ser det på det sättet. Och är du i den klicken, då kanske du inte ser det alls så. Då är bara fritt och härligt och sådär. Men att jag, för mig upplever jag det så.
Mm.
Och då tyckte jag att det var lättare att gå på designhögskolan. Där det var tydligt att man hade, ja men det var väldigt tydliga uppgifter. Och hellre då bryta mot dem snarare än, och allt är så fritt. För det blir som att jag inte, ja. Jag tror jag, på något sätt gillar jag uppgifter ändå liksom. Och så göra det mest kreativa inom de ramarna, tror jag.
Men är det spännande att bryta ramarna också?
Jo, men det är det ju. Och finns det inga ramar så är det inte lika spännande. Det är ju så som det är med barnen också, tänker jag. Det är som det är med allt. Lite ramar måste vi ju ha så att man kan liksom mäta sig mot det.
Och sen gick du på HDK, sa du?
Mm, sen gick jag på HDK i Göteborg då, designhögskolan. Mm. Det var ju toppen, tyckte jag, för mig. Passade mig väldigt bra. Och sen så när jag gick ut där, då kom vårat första barn efter en månad ungefär.
Innan dess så hade du träffat en gubbe som har suttit på en stubbe.
Aha, stämmer.
Väldigt länge, typ. Så. Hur gick det där till?
Jag bodde ju i Övre Johanneberg där i Göteborg och hade en vän som bodde i mitt hus som kände den här knasbollen. Marcus som satt på en stubbe i skogen. Men jag såg det ju aldrig så riktigt, att han var knasig på det sättet. Jag upplevde det inte som så himla märkligt, tror jag.
Du tyckte inte det var märkligt att han suttit på en stubbe i typ 4 år eller något? Han hade ju inte riktigt gjort det.
Men att han bodde i skogen och att han hade valt det tror jag inte att jag fanns där jättemärkligt, nej.
Hur kommer sig det att du inte... För det gör ju de flesta, om man säger det så här, men det är ju jättemärkligt.
Ja.
Människa som har suttit i skogen i 4 år.
Jag tänker mer så här, vad kommer det sig?
Ja.
För det finns ju alltid en grund i vad människor gör. Jag tror min farmor är väldigt mycket sån. Jag tror inte hon tänker riktigt på det sättet. De flesta skulle ju förfasa sig för att få en sån person in i familjen som sådär. Men hon har alltid varit mer så här: åh, han har så spännande tankar. Och det är så spännande med Marcus att berätta mera, typ. Så, jag tror jag har det i mig på något vis.
Var det
någon typ
fick,
av öppenhet.
En öppenhet som du fick med dig hemifrån, helt enkelt.
Jag tror det.
Men jag är ju som har pratat med... Marcus, han fick ju någon sorts order av sin morfar att skaffa ett fruntema och så låter vi henne bestämma.
Mm.
Men hur gick det där till? För att vad jag förstår så blev det ni två ganska snabbt sådär.
Det blev jättesnabbt, vi. Och så var det ju lite så att jag tänker ju mer att om han bor där i skogen och jag bor här i Göteborg, gå på designhögskolan och han är där. Och så tänker han så här, ja, men jag kände att det är ingen idé att flumma runt. Antingen bestämmer vi oss för att vi satsar eller så skiter vi i det. För jag har ingen lust att sitta och vänta. Sådär. Så då sa väl jag det att antingen eller. Och då sa han, ja, men vi kör då. Typ. Och sen så...
Men det kände du direkt sådär att ja, men det är ju inte sådär vanligt att man säger direkt heller första eller andra gången man träffas.
Jag kände väl vad han var för sort lite.
Ja. Ja. Var han din sort?
Han var min sort, men han var tvungen att kanske... Alltså, en sån som Marcus är ju väldigt lustdriven. Så antingen är du dedikerad eller så är du det inte. Och är du inte dedikerad, då är det ingen idé. Och så har det varit med allt med honom. Alltså han är ju väldigt luststyrd.
Och du är också rätt luststyrd, ja.
Jo, det är nog. Fast jag har ju också... Jag kan nog... På vissa grejer är han extremt bra på att härda i. Men på andra grejer är jag väldigt mycket bättre på att härda i. Alltså det var ju en ganska tuff period när vi skaffade barn i början där. Att liksom få ett fungerande familjeliv med Marcus. Då hade ju han vuxit upp i en familj där mamman blev sjuk ganska tidigt och man hade fått ta hand om sin mamma väldigt mycket, syskonen. Och sen så fick ju han en väldigt... Idag skulle man nog kanske säga att han var utbränd när han flyttade ut i skogen. Han kände väl bara en... Det var nog bara en överlevnad. Han behövde komma bort och ut och vara i sitt eget huvud. Och då om du gör det efter att du kanske egentligen precis har blivit vuxen och så lever du för dig själv i 4-5 år, väldigt enkla medel. Och sen kastas du in i att vara familjefar och make, det är ju svårt, tror jag.
Nej, det var svårt.
Det var väldigt svårt.
För det var ju inte någon villa direkt som ni bodde i.
Nej, vi bodde ju väldigt enkelt i Jämtland och det egentligen har jag inga problem med enkelt heller. Jag älskade att bo i vårat sommarställe. Det fanns det aldrig liksom rinnande vatten och de bitarna så. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Men det handlar ju om att man måste vara väldigt överens om nivån på enkelhet och att man får arbeta på då.
Kan du beskriva den enkelheten som ni levde i?
Vi hade ju en liten stuga på, vad kan det vara? 27 kvadrat kanske, när vi bodde utan el och vatten i Jämtland. Och där är det ju kallt på vintern liksom så. Men det hade jag nog egentligen problem med. Men vi levde ju också väldigt enkelt ekonomiskt. Så att jag hade ju ingen möjlighet egentligen att åka ner till min mamma och pappa och så. Och det var svårt. När man får sitt första barn är man ju också... Det är ju ovant att ha ett litet liv som du ansvarar för. För Marcus gick ju mest ut och sprang liksom. Då är det ju inga problem. Men jag kunde ju inte ta med mig henne överallt och bara ge mig iväg. Så det blev en låsning, tror jag, tyckte jag. Det blev ett ojämlikt förhållande, blev det.
Nej, men jag tänker på om många som lyssnar på det här liksom så att ja, men inget rinnande vatten, ingen el.
Det reder sig om man är överens,
tänker jag.
Men hur är det så? Du behöver ju... Men dusch hade ni ju inte. Och
liksom... Vi duschar ute, värmde vatten. Det är ju försökt ganska härligt. Det har vi gjort, gör vi mycket nu ändå. Man värmer vatten och står och duschar ute. Då hade vi bastu och sådär. Så egentligen, ja, men det tror jag... Och det kan jag förstå att människor tänker att enkelheten i sig är ett problem. Men det är det inte för mig. Men man måste vara överens, som sagt. Och det måste vara att man arbetar mot samma mål. Och så det gör vi nu. Men då gjorde vi inte det.
Alltså om man hör det här och så tänker man ju, ja men fanns det inte folk som reagerar på det där och sa att men så där kan man väl inte bo. Är det inte lite jag tänker på hur uppfattningen är som är, ja men kom inte socialen då och kolla till det så där får man väl inte bo. Är det inte det som det skulle kunna vara en normal reaktion från ja, många som lyssnar?
Men jag tänker också att om man kommer till en familj där man ser att det finns mycket kärlek till barnet och det är varmt och gott och man inte... Våra barn har ju aldrig fått stå tillbaka på det sättet. De har alltid fått det de har behövt. Det som har hänt är ju att jag har fått trampa över mig själv lite för att ge dem det.
Hur orkar du med det?
Det tror jag att man gör bara.
Du var bara, kände du dig som att du bara var tvungen att göra det här? Eller var kärleken starkare än det här? Eller vad var det som fick det att hålla ihop?
Alltså, jag tror jag är fruktansvärt enveten. Och jag hade ju själv valt det. Alltså, jag har ju valt Marcus. Och jag har ju valt att liksom gå med på detta. Däremot så har det ju tagit lite tid att arbeta igenom vissa grejer. Och få kanske Marcus att förstå att... Och idag så kan han ju säga att han skäms över den tiden. Och jag tycker också att det är... I backspegeln är det otroligt fint att kunna göra en sån resa med någon. Att kunna hitta varandra igen. Efter att det har varit dåligt. Och då har det ju egentligen inte varit så att han har upplevt det så dåligt. Men jag har det. Men så, jag kan också känna så här. Jag har fått allt jag har behövt. Jag har inte ens behövt be om det när jag var liten. Så jag har nog lite känt att jag har mer att ge. Men det är en dålig kombo att vara en som är utgivande och en som tar. Då får man lära sig justera det lite.
Men du måste ju äta på en.
Ja, men man måste säga också. Det handlar om att jag inte har aldrig haft några problem att säga ifrån. Sen har det tagit tid att göra förändringen. Men,
hade du någon fundering om att nu skiter jag i det här?
Men det är det som är så märkligt. Det är så många stunder jag tänker att jag borde ha gjort det. Men jag tänker inte att jag gjorde det så mycket. Men jag tror också att när man får små barn och man liksom är i det. Då är man är så fokuserad på att ge dem det de behöver. Att det var... Ja, jag tror att sen när vi flyttade ner till Göteborg och jag fick tjänst på Volvo Cars på design där, att då hade jag fått nog och då tog jag hem bollen, tjäna in de stora pengarna och sen kunde man göra vad man ville lite grann en period.
Så var du som...
Och nu säger jag stora pengar, då menar jag i förhållande till vad vi hade. Liksom. Att jag, det var,
hur mycket hade det var ni mer... månader när ni...
Nej, alltså jag vet i katten. Alltså, vi levde väl på en halvtidstjänst ungefär. Och barn... vad man nu har, barnbidrag. Har man barnbidrag när man är småbarn? Ja, det ja, heter ja. Det.
Det borde du veta.
Nej, så vi har nog haft nytta av... Att jag är bångstyrig helt enkelt. Att jag är enveten.
Men gifte ni er under den tiden som ni bodde?
Vi gifte oss ju ganska direkt. Marcus mamma dog 2004 tror jag. Vi träffades 2003. Marcus mamma dog 2004 och sen gifte vi oss 2005. Och sen kom Signe 2006. Men jag har alltid varit övertygad om att det är Marcus. Jag bara har känt att vi har fått...
Jobba lite.
Jobba lite, ja.
För du fick plötsligt ett uppdrag här i stan. Ett jobb för de stora pengarna som du sa. Ja.
Så roligt att det är stora pengar. För ja. Det är det ju egentligen inte. Men nej. I förhållande till vad vi hade så är det ju det. Men
hur hamnade du där?
Bra jobb. Det var en jättegod arbetskamrat till mig blev det ju sen då. Som heter Maria Uggla. Som var och såg en utställning som jag hade med oljemålningar. Och så kom vi och pratade. Och så pratade vi ganska länge om min bakgrund och vad jag hade gjort. Och så sa hon, men ska inte du komma och jobba hos oss på Volvo? Och jag sa att ja, det låter ju bra.
Men då var du och sen, konstnär eller var det liksom...
Då var jag konstnär, men sen har jag ju utbildning både som fotograf och som grafisk formgivare och sådär. Men jag har ju ingenting i bilindustrin att göra egentligen. Så jag var ju väldigt mycket out of the box på något vis. Så. Men hon tjatade in mig där på något sätt, för hon såg väl någon potential i mig.
Var någon som kunde tänka out of the box?
Verkligen kan hon det. Hon är en väldigt bra människa på att se människan. Så här. Hon trodde ju på mig. Och gillade mig och gillade det jag gjorde med färg, tror jag. Och det blev ju lucky strike på det sättet. Att det passade mig väldigt bra. Sen har det varit mycket, det är en utmaning i sig att jobba bilindustri. Mycket, mycket gubbar liksom. Mycket så här, man får ha lite skinn på näsan. Men det har jag. Så det tycker jag har gått bra.
Ja, för det tänkte jag faktiskt fråga dig. Liksom. Det är ju ganska, även om det säkert har blandats upp nu i alla fall, har jag förstått. Men det är fortfarande ganska värd med gubbar, gärna lite äldre sådär.
Den är ju konservativ på något vis. Sen har det ju hänt väldigt mycket nu det senaste, kan jag tycka, med elektrifiering och att man börjar med väldigt mycket autonomous drive och sådär. Så alltså att jag upplever att det här... väldigt cementerade ändå håller på att lösas upp lite. Men det är klart att det är ju en mansvärld. Så är det.
Hur hanterar man gubbar på bästa sätt?
Man är skitbra helt enkelt förberedd inför varje presentation och har svar på tal. Fast på ett väldigt så här, stabilt sätt. Inte brusa upp, ingen bra idé. Inte för mycket känslouttryck. Väldigt saklig, fast var väldigt bra.
Upplever du att man behöver vara dubbelt så bra som tjej?
Jag upplevde det när jag var fotograf väldigt mycket. För då tycker jag att det var... För det finns ändå väldigt mycket tjejer inom det gebitet jag jobbar med på i bilindustrin. Det gör det. Och det finns så himla mycket bra folk. När jag säger gubbar, de finns ju lite varstans, eller hur? Men ofta sitter de på positioner som man måste så här igenom på något vis. Här, för att få igenom sina grejer. Men som fotograf kan jag uppleva lite att då var jag ju fortfarande kanske runt 20. Och då var föreställningen att när det kommer en fotograf från pressen, då är det farbror med pipan liksom. Och kommer det någon som är två äpplen hög, som är tjej och 20 år, så tänker de, vad herregud, det här går inte. Och så måste de berätta för mig då att, nej, men om du står så, då får du solen in i linsen. Jo, det är jag medveten om. Det vill jag. Ja, sådär. Och då får man ju hålla sig lite så här. Då måste man vara väldigt bra. Men man får ju heller inte vara för bra, för då blir man ju den här bitchen. Det är ju också jobbigt.
Men jag har upplevt det här just när man diskuterar färg och form. Jag har ju själv drivit reklambyrå i 17 år.
Åh, spännande.
Ja, och det som är spännande det är när man jobbar med färger eller logotyper eller grafiska uttryck. Så finns det väldigt mycket tycke och smak. Det är oerhört mycket tyckesmak. Hur hanterar du det?
Men det är ett problem faktiskt, på riktigt. Att man, om man har en profession som har med de här sakerna som alla kan tycka kring. Då måste man vara väldigt bra på att uttrycka liksom att... om någon säger till exempel, ja, men min fru skulle säga att det där var en silver. Då känner jag att, då måste jag säga att det är ju också någonting som vi får... se på ur ett professionellt perspektiv, att den här är framtagen för det här och det här, och det finns en anledning till att den ser ut så. Och just den synpunkten, vad någons fru kanske hade tyckt om den färgen, det får vi lämna utanför det här. Det kan vi ta sen. Alltså det blir som en, vad behövs färgen till? Och den ska vara det, och den ska fylla det hålet i den produkten, och det ska vara till det, och det ska funka i en sån release eller så. Att man försöker plocka fram det som man faktiskt har som fakta kring. För det är det som är svårt med någonting som är kreativt överhuvudtaget, tänker jag. Kreativa yrken kan alla alltid tycka något om. Och jag tror att många tänker att det där kan jag göra själv.
Ja, för det är väl bara att ta fram lite färger ur datorn, eller hur?
Typ. Ja, det är ju inte riktigt så. Men det är nog så man känner, ja, precis.
Det som uttrycks.
Jag tror många tänker så, ja. Men jag tänker hela tiden försöka hålla sig lugn och saklig och berätta om processen, tror jag. Så här, det här är planen för detta. Så.
Går det inte prestige i sånt där också?
Det gör det nog. Den får man försöka lämna borta. Tror jag. Att inte vara den som går igång på sånt. såna här kommentarer som man... Men det är klart, vissa dagar kan man ju knyta näven i fickan lite. Så.
Ja, har du fått vika ner dig ibland då, bara för att någon har...
Nej, men jag kan känna så här, när du har en arbetsuppgift som du ska göra, speciellt om du är specialist, det finns ju en som gör min grej, då tänker jag att jag måste ta ansvaret och göra det som den specialisten ska göra. Och då är det ibland, kanske är man lite obekväm, men man har ju också alltid någon som faktiskt är ens chef. Och då får man ju säga så här, ja, jag håller inte riktigt med dig, men det är du som bestämmer. Så om du väljer att gå på det här, så gör vi så. Det jag skulle rekommendera däremot är att vi tänker på det här sättet. Så kan man göra, tänker jag. Mm.
Du har en hel del att lära ut, tror jag, när det gäller det där erfarenhet. Jag tror att det är många, det är väldigt lätt man låser sig eller bränner broar, eller just det här med att, ja, men min fru, ja, det kan man ju gå igång på och säga.
Ja, nej men, och det låter ju så fjantigt när jag säger det, men ibland kan det bli så där att just när du säger att alla kan tycka om det, så blir det väldigt mycket med färg. Men jag har ju väldigt mycket på fötterna oftast. Om jag presenterar någonting, för det är väldigt långsamma ledtider i bilindustrin när du ska ta fram en färg. Det är ju från liksom beslut ut till gatan, det är ju flera år liksom. Så att man får bara försöka komma tillbaka till processerna och faktan. Just Men... eftersom det är så oerhört kreativt, färg. Så får man liksom försöka spalta ner det liksom i någon liten typ... lite mer Excel-arksformat när man ska presentera det för vissa.
Men nu jobbar du inte kvar på Volvo?
Nej.
Nej, varför det?
Därför att när vi flyttade så fick jag en period av 6 månader där jag fick jobba på distans och så resa ner en gång i månaden.
Ja, ni flyttade tillbaka till Norrland?
Vi flyttade till Jämtland. Vi hade redan bestämt oss för att göra det. För det fanns så mycket som hade hänt i vårt liv och jag hade varit väldigt sjuk och jag kände att jag behöver växla av nu.
Och då skulle du jobba på distans helt enkelt?
Och då skulle jag jobba på distans och jag gjorde det över en tid, men sen så fick jag inte det längre och då såg jag upp mig helt enkelt.
Då, det var långt innan den tiden som vi här är nu då, när de flesta jobbar på distans.
Precis, men nu jobbar jag ju på distans och gör samma för ett annat bilföretag. Så jag gör det upplägget. Jag är, bor i Jämtland, jobbar hemifrån 3 veckor. Nere och jobbar effektivt i Göteborg en vecka och sen åker jag upp igen.
Och vilket bilföretag är det som har tagit emot och varit så moderna?
det var faktiskt inte så. Jag hade tänkt så här, men nu lägger jag bilindustrin på hyllan. Det var inte alls något plan, men då blev jag kontaktad av en tjej som jag har jobbat med tidigare på Volvo Cars som nu jobbar på Lincoln Co. Mm. Som också har Lotus då. Så jag jobbar för Lincoln Co och under en period så jobbade jag även för Lotus då. Och då gör jag det upplägget och det fungerar väldigt bra. Och jag tror att nu när så många har provat det här med att jobba på distans så ser man att vissa arbetsuppgifter är mer effektiva hemifrån. Vissa är det inte. Så jag tror att om vi kan lära oss att pinpointa vilka arbetsuppgifter som vi gör bäst hemma. Då kanske man kan, det kanske blir en och en halv dag, det kanske blir 2 dagar i veckan. Och sen så får man kanske en lugnare och mer frisk arbetsstyrka. Jag tror man ska anamma det lite. Vi måste inte sitta och hålla i bänken. Det är väldigt brittiskt, tänker jag.
Mm. Släpp sargen, ska man kunna säga.
Ja, men släpp sargen lite. För att om du tänker att du är... Det beror säkert väldigt mycket på vad du har för arbetsuppgift. Men för mig är det väldigt tydligt vad jag ska göra. Och jag mår inte bra av att inte leverera det. Och de skulle ju säga ifrån om inte jag levererade det. Så jag tycker det är enkelt. Leveranser, att man fokuserar på leveranserna, ser vad som behöver göras och så gör man det.
Låter rimligt?
Ja, jag tycker det. I dagens samhälle borde vi ha varit där för ett tag sedan, tänker jag.
Du nämnde i förbifarten här att det fanns en anledning till att du flyttat upp till Norrland också, att du hade blivit sjuk.
Mm.
Vad är det för någonting och vill du berätta det?
Nej, men jag har ju varit sjuk egentligen sen jag var nästan 20 ungefär, så har jag en reumatisk sjukdom som heter psoriasis artrit. Och det är alltid så spännande att vara hon reumatiken, så jag pratar väl inte så jättemycket om det. Men det är ju jobbigt att ha ont i kroppen helt enkelt, det tar på krafterna. Och sen hade jag gjort ganska massiva kirurgiska ingrepp i mitt ansikte för att jag har inga käkleder kvar. Så hade man, sågar man av hela... Om du tänker hälften av ansiktet från örat till under näsan, Man går in och sågar och så flyttade jag hela ansiktet helt enkelt.
Du flyttade hela ansiktet?
Ja, det var inte jag som gjorde det då.
Nej, det förstår jag.
Men några väldigt, väldigt duktiga kirurger gjorde det. För att sätta så att jag kunde bita ihop igen helt enkelt. För jag hade ett öppet bett som man säger på 12 mm. Och det är väldigt svårt att leva så. Och jag har ju haft väldigt mycket... Alltså det är där det har satt sig mest i käklederna. Men samma typ av smärta i många delar av kroppen. Men där blev det väldigt tydliga förändringar då. Och när man gör en sån operation, när man är så här runt 40 och har 3 barn och jobb och bygger hus och så, så tar det lite tid att hämta sig, märkte jag. Och jag gjorde nog inte riktigt det, så att min kropp bara sparkade bakut och sen så blev det så himla illa i många andra delar av kroppen. Och jag är ju van att vara stark och kunna springa och liksom, jag har ju ändå hållit på även om jag har haft ont, så jag har kunnat hitta en balans i det där. Men då gick det liksom inte. Jag kunde inte ta en kvällspromenad på... runt dammen här liksom. Väldigt mycket svullnad, väldigt mycket värk. Och då blir man också ganska trött. För man kan inte sova heller. Man blir trött av värken. Men så kan man inte heller sova för att man har ont. Så då var det ju liksom, jag cyklade ju ändå till jobbet, vilket är helt koko. Men upp och dricka väldigt stark kaffe, ta värktablett, cykla till jobbet. Och det förstår ju vem som helst, att man ska ha 3 barn på det och sen bygga hus samtidigt.
Det är lite för mycket.
Så kanske inte det var jättesmart. Nej. Och då blev det för mycket. Och då sa vi det, när jag fick dubbelsidig lunginflammation uppe på det sen. Och inte riktigt kom upp. Fick väldigt många antibiotikakurer och kraftig kortisonkur och allt möjligt. Men jag blev liksom inte frisk. Då känns det lite som att när man börjar tänka på det så bara, vad vill vi då? För då hade vi sagt att vi skulle bo i det nybyggda huset i åtminstone 2 år innan vi gjorde någon förändring. Men då sa vi, men vad vill vi då? Och då ville båda flytta till Jämtland. Båda ville växla av lite och börja göra de här grejerna vi har pratat om. Göra bok tillsammans och fokusera mer på fotografi, fokusera mer på familjen. Ha tid. Tid att tänka de där tankarna som jag tror att nästan ingen har tid att tänka just nu. Att man måste skapa den tiden på något vis.
Hur påverkar det dig på ett positivt sätt? Alltså att du flyttade till Norrland, fanns det, var det att du gick ner i arbetstemp eller mindre stress och så vidare? Det är det som påverkar hur du mår, eller vad är det som påverkar?
Det gick ner väldigt mycket i arbetstid, gjorde jag ju då, för att då började jag jobba 50%. Sen fick jag ju resandet på köpet, att hålla på och resa ner, det tar ju lite kraft sådär. Men, och det gick ju inte snabbt att liksom känna att men nu är jag stark och pigg igen, utan det tog ju ganska lång tid. Men jag tycker ju att det är en sån fantastisk vinning att få känna den känslan, att man kan vända sig själv från det att tänka att jag vet, jag låg och tittade på barnen och hoppade studsmatta och kunde knappt röra mig, så tänkte jag, tänk att få bli barn igen. Jag skulle vilja bli ett barn igen, och jag har aldrig tänkt så förut, för jag tänker så här att livet blir ju bara bättre. Men då kändes det som att min kropp var slut. Och det är jättetråkigt.
Ja, det förstår jag fullt.
När man är 40 ska man inte känna sig som 85. Nej. Liksom. Det är ju inte planen. Så då bara vi bröt och ändrade. Och det är ju också en kraftansträngning att flytta på barn. Och det är skolor och förskolor och arbete. Och så. Det var ju inte så att jag hade ingen tjänst att gå till. Jag visste ju att när vi flyttade upp att jag kommer behöva säga upp mig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och då sa många så här, men ta tjänstledigt istället för katten, du kanske ångrar dig. Men jag kände det så starkt att jag ville säga upp mig. Att jag ville bryta.
Men vad var det enskilt som gjorde att du mår bättre idag? Är det där att ha den här friheten? Alltså att jag tänker på att man mår psykiskt bättre, så mår man fysiskt bättre också. Har du sett den starka...
Det tycker jag absolut, men jag tror också att man måste ge... Har man gått så långt ner i någonting? För mig var det väldigt fysiskt. Att jag hade gått ner mig väldigt fysiskt. Men det kan nog lika gärna vara mentalt, det spelar nog ingen roll. Men att ge sig tid att läka. Och jag tror att det tar tid. Och man tror att man ska så här quickfixa sig själv på 4 semesterveckor. Eller att man ska, ja men då åker jag på det här. Och så lugnar jag ner mig lite så blir det bättre och så. Det kommer aldrig hända.
Åker till spa över helgen. Ja.
Och visst, det kan ha sin funktion. Att man kan liksom, men det är bara plåster på köttsåret. Liksom. Jag tror att man måste välja nytt. Välja om och ge sig själv tid. Och det... Det är klart att alla sitter ju inte i den situationen att man bara kan göra det. Men jag tror att vi kanske låser oss mer än vad vi tänker. För vi klarar oss kanske på lite mindre pengar än vad vi tror. Speciellt om vi lever på en plats där det inte går lika mycket pengar. Och speciellt när man inte är stressad hela tiden. För det är då man gör av med mest pengar, tänker jag. Så lite tror jag att det hänger ihop med tiden. Det hänger ihop med friheten. Och det hänger ihop med en minskad mängd intryck. För jag är så oerhört... Jag har så svårt att stänga ute ljud och ljus och intryck och så.
Ja, då måste ju skogen vara det är läkande.
Ja, men det är jättebra. Vi bor ju toppen liksom. Det är det. Och nu går vi ut och springer varje morgon tillsammans. Och jag orkar hänga på liksom.
Och sova ute?
Det gör vi också. Det är välgörande. Jag tror att det där... Jag har sagt det någon gång att när man sover ute, när det är kallt framförallt, då kan det bli så att man går in i sån otroligt djup sömn att det blir som att när man vaknar och tar första andetaget så gör det nästan ont i bröstet för att man har varit i sånt viloläge. Sådär. Och sen så blir man ju så varm. Det är lite som det här som har blivit så stort med att kallbada. Mm. Det är lite samma sak med att sova ute. För sen blir du en kamin resten av dagen. Då är du liksom så igång. Det kan jag verkligen rekommendera. Du behöver inte gå ut på någon jättelång hike och ta med alla ungar och packa massa väskor och trangarkök och allt möjligt. Utan det är ju bara, du kan göra det nära, ute. Vi har en bastu som vi sover i ganska frekvent. Som bara är ouppvärmd liksom. Det blir ju som att sova ute.
Jag tänkte på det. Du nämnde att Marcus hade ju en mamma som hade MS.
Mm.
Och gick bort väldigt tidigt. Vilka relationer eller paralleller drog han? Eller han måste ju ha tänkt en del när han sett dig ligga där som 40-åring. Och
jag tror han tyckte att det var väldigt jobbigt. Och sen är det ju ändå så att man visste ju på något vis att det här som Birgitta hade, som var hans mamma, det var ju så oåterkalleligt. För på den tiden hade man ju inga bromsmediciner egentligen mot MS som fungerade på det sättet. Och hennes sort var väldigt aggressiv. Så man kan ju aldrig jämföra hennes lidande med mitt. För hon var ju så... Jag kan inte föreställa mig det. Jag tänker... Tänk att sitta med då 4 små fantastiska ungar. Och så bara din kropp börjar koppla ner. Och du känner att det här går inte. Och hon var ju också jättekreativ. Så duktig på sy och liksom... Allt hon hade sån... Så kunde hon inte. Ingenting liksom. Kunde inte ens klia sig på näsan. Så det, jag har ju aldrig varit sjuk på det sättet att man känt att... Men det som händer när man bryts ner av att ha ont... Det här är så tråkigt att prata om på ett sätt. Men smärta är jobbigt. För du bryts ner liksom i huvudet så hårt. Alltså till slut så... Om du är trött hela tiden och har ont hela tiden... Det är ju ont att hämta ner kaffeburken. Det är ju ont att ta på sig strumporna. Det är ju ont att ta på sig säkerhetsbältet. Det är ju ont att göra allt... Och du kan inte springa efter ditt barn om den springer ner till vattnet. Du kan liksom inte... Ingenting i kroppen liksom går... Allt det som du inte tänker på att du gör känns. Det blir nedbrytande i huvudet på något vis. Sådär. Så jag kände väl mer att jag hade som ett filter, att jag var som en... har lite svårt att komma ihåg tiden med barnen under den tiden. Sådär. Det är lite borta. För man gör bara det man absolut måste. Så. Det är ganska mycket på en dag. Om man har liksom ett vanligt liv, om man säger. Det är mycket man måste.
Ja, men det är säkert vi pratar 2020. Alltså, ja. Det är väldigt många måsten. Och det är väldigt många människor som går omkring med smärta.
Ja.
Av olika orsaker.
Av olika sorts smärta och av olika orsaker, ja. Mm.
Vad skulle du säga är på något sätt någon sorts grund... Kan du ge något grundtips på... Alltså, även om det finns väldigt många olika typer av smärta. Men jag tänker på... Finns det någonting som du tycker som är något lite gemensamt som du känner?
Jag tänker att man ska respektera den smärtan. Respektera att den har en påverkan på dig. För mig var det mycket så att jag låtsades inte om det. Och tänkte att det försvinner då på något vis. Men det funkar väldigt sällan. Sen kan man ju inte låta det definiera sig. För då blir det inte heller bra. Men att på något vis ta det på allvar. Att vara... Om jag hade varit lite kanske tydligare med hur ont jag hade. Då kanske jag hade fått bättre hjälp tidigare. Men jag har ju hela tiden... härdat. Kanske lite för mycket. Så det är väl ett tips. Ta det på allvar. Men inte låta det definiera sig. Och att hitta vila.
Ett sätt att hitta någonting. Det är ju att skriva en bok.
Mm.
Ja, sova ute.
Mm.
Hur, kan du berätta om den här boken?
Den, för mig är ju den mitt och Marcus projekt. På något vis. Sådär. Och att det är en bok som... gentemot andra, så som den är tänkt till andra, är att den ska inspirera andra människor att komma sig ut bara. Det är inte så noga med sovandet. Om du är livrädd för att sova i en skog, så gör inte det liksom. Men att ta sig ut, de här vanliga grejerna som vi kanske gjorde lite mer, lite längre tillbaka i tiden, bara att ta sig ut i skogen och ta med sig en termos, det kanske räcker för vissa liksom. Och sen så lite längre, lite mer kanske med tid så. Men att vara mera ute. Och jag tror att det hänt någonting nu under den här tiden med den krisen som vi på något vis har haft i Sverige. Så där att mer och mer människor hittar ut, verkar det som, i naturen. Och jag tror att det är en, det blir som en självbevarelsedrift. Att vi ser att vi behöver det egentligen. Jag tror att jag läste någonstans att stresshormonet i kroppen går ner med ungefär 50% när du får liksom skog eller den typen av vy eller det här liksom och den luften. Och det är ju ganska mycket. Tänk vad mycket stress vi går omkring med. Det tror jag är den största vinningen med att ta sig ut. Jag tror att det är nedstressande om du då inte är livrädd för att det är någonting. Alltså, då får, men då får man ju liksom ta sig i små portioner och liksom får vi bli lite KBT då. En del är väldigt rädd för skogen. Det är ju lite synd kan jag tycka. Lite tror jag format av all så här populärkultur som är att man, att skräckfilmer alltid ska utspela sig i någon mörk skog eller så där. Det tycker jag är lite synd.
Men är det det vanligaste som du hör om? Ja, men jag vill inte gå ut i skogen.
Jag tror många är rädd faktiskt för skogen. Speciellt sovandet då, att när det blir mörkt i skogen. Och det, jag kan respektera det, jag förstår det. Så, men man behöver ju inte börja så. Då kanske man ska, om man just vill göra sovandet, då kanske man ska lägga sig på altanen istället, eller balkongen, eller vad man har, om man har något sånt.
Och du är, vad jag förstår, så är det du som har stått för fotandet, så du vill vara bakom kameran och,
ja, och definitivt.
Marcus är på andra sidan.
Ja, det är jättebra det.
Men hur är det att göra sånt här projekt ihop? Med den
jag tyckte det var jätteroligt. Vi hade väldigt lite konflikt i det. Jag tycker inte vi har det när vi gör projekt, utan det flyter ganska bra. Sen är det ganska mycket jobb. Och mycket, våra barn har ju fått liksom, men ta hand om instingen en hel del och sådär. Men de har varit jätterediga. Och jag tänker att göra ett projekt tillsammans som bygger, alltså då, för dem, deras mamma och pappa. Att det, jag tror att det är fint också att se att vi gör grejer ihop. Okej, de får kanske vakta lilla syster lite mer. Men de ser också att vi är glada i det vi gör. De ser att det blir en produkt som man också kan hålla i. Som man ser och som människor kanske får någonting utav.
Jag är stolt över det projektet. Jag tycker det blev bra.
I vår digitala värld så upplever jag i alla fall att det kan vara väldigt skönt att, som du säger, att hålla i någon fysisk sak, ett resultat som är fysiskt, som inte är ett dokument i en dator.
Ja, det gillar jag också. Och det är många som har sagt att den känns väldigt organisk och taktil sådär, boken. Mm. Och det tycker jag också att den är. Och det tycker jag är roligt att jag har fått den responsen. För känslan av att få vara med lite var där vi är. För det är väl det vi vill dela med oss av. Att vi tycker att det ger så mycket att ha mycket tid ute. Och det behöver ju verkligen inte vara svårt. Att vara ute. Vi är ju väldigt mycket ute på våran gård bara. Och där kan man ju göra lite som man vill eftersom vi bor typ i skogen. Man kan såga lite, elda lite, dra upp någon, laga mat ute på baksidan och sånt kan jag tycka är härligt. Så nu när vi var hemma mycket med... Vi hade lite hemundervisning och så var ju barnen sjuka någon gång och så jobbade jag hemma och så Marcus jobbar ju också hemma sådär att man bara, men nu på lunchen så typ går vi ut och grillar korv. Det är inte så svårt, men det är också ganska mysigt. Och kaffe ute i solen. Och sen går man in igen och fortsätter jobba. Att vi på något vis låter livet vara lite mer organiskt och vara lite mer med. Det är väldigt mycket det här kontorsbaserade livet. Mycket Excel-ark så. Jag tror inte vi är skapt så riktigt. Inte alla i alla fall. Inte jag.
Men, någonting jag funderar på är för att vi har ju väldigt mycket grejer hemma i våra hem idag. Och vi går ju inte ut på gården och sågar, utan då ska vi helst ha någon sorts motorsåg eller ska man ha någon apparat för att man ska göra det där. Fundera på det själv. Ibland har en fruktansvärt dålig gräsklippare som är självgående, fast det självgående har gått sönder. Och så har jag funderat så här, jag menar, här går jag och så släpar jag på den där åbäket till gräsklippare. Men så har jag funderat på det att om man vänder på det så här, man ser det som ett träningspass istället.
Precis.
Och det leder mig lite till funderingen på att vi gärna köper grejer, eller vi köper gymkort.
Som kan vi inte många gå till skolan? Inte använder kanske.
Och som kostar rätt mycket pengar. Mm. Skulle vi inte lika gärna kunna gå ut i skogen?
Det skulle vi ju kunna, men det är som att det passar den livsstilen bättre. Att det bara, och det är det jag menar, att ibland kanske man måste växla av lite i sitt huvud på något vis. Att börja tänka den tanken ens en gång. Och det är väl sånt vi vill inspirera till. Så här, men vilket utav detta kan jag göra? Så som jag sa med jobbet hemma. Vilket kan jag göra hemma? Liksom försöka liksom sätta ner för sig själv att det här och det här. Och så tänker man så här, ja men på gymmet, vad gillar jag att göra? Ja, jag springer på löpband. Och då kanske man kan tänka så här, nej men en dag i veckan, då gör jag inte det. Då springer jag i skogen. Alltså så här, och då kommer man känna att, men det var ju mycket härligare. Och så kanske man kan byta ut. Vi har ju sprungit nu hela vintern. Det är inget, man tänker så här, ja men det går inte att göra på vintern. Men det är egentligen inga problem. Klart, är det 42 minus, då är det kallt att springa. Då får man lite så att tänka sig för när man, alltså, kanske man får... ge luftrören lite tid att anpassa sig liksom så. Men annars så det är väldigt mycket man kan göra. Men det handlar lite om att vi kanske inte riktigt vågar känna så mycket, kan jag tänka ibland. Ja, men då kanske jag blir blöt om det börjar regna. Ja, men då blir det ju torr när du kommer hem. Nästan alla av oss bor ju i ett hus. En lägenhet. De flesta av oss har ju ändå tak över huvudet. Och speciellt de som köper gymkort kanske. Du blir ju liksom torr när du kommer hem. Att man inte ska vara så rädd för att du får kännas lite.
Varför är vi rädda för...
Nej, men jag vet inte. För att vi bygger bort mycket av det vanliga, tänker jag. Alltså det vanliga enligt mig då, att det... Ja, men nu blåser det. Ja, då får man ju klä sig efter det och göra aktiviteter efter det. Och sen kommer det regna och sen kommer det vara sol. Och att man på något vis... Det pratar Marcus väldigt mycket om, den här liksom att... Alla de där delarna är ju del av livet, men om vi bygger bort liksom det naturliga, då blir det ju bara som att springa på en... motorväg istället för att springa på en stig.
Eller släppan.
Mm, ja, men lite så.
Men är du, jag tänker på hemma, har ni gjort liksom restriktioner, tagit bort digitala prylar eller liksom har ni...
Jag tänker att ta bort oftast inte lösningen, utan mer addera det som är bra. Och tänka så här, om vi, alltså, eller vad det gäller mat eller vad som helst.
Inte säga så här, ät inte det, det är inte bra för dig. Utan säga, ät en morot, det behöver din kropp idag. Typ. Alltså att man inte hela tiden fokuserar på nejet och tar bort det, utan på det som man vill göra istället. Vad vill jag göra liksom?
Men hur får man barnen som sitter och pillar i, helst pillar i iPaden och,
ja, men
och
då är det nog ganska bra så här, men nu räcker det med skärm. Och så får man göra något annat. Nu får du göra något analogt kan jag säga. Och så tar jag fram målargrejer.
För ibland upplever man ju också att det är på något sätt en, ett sätt att hålla barnen åt sidan. För att,
det,
att
tror de får... jag, det tror jag det är mycket. Mm, det är ju, så kan det ju bli. Men jag upplever till exempel med våra minsta att... Visst, hon gillar ju att sitta och titta på film och allt det här. Men om hon får välja så är det, jag skulle nästan säga 100 gånger av 100. Så hon hellre med mig och lagar mat eller går ut och fixar någon grej eller så. Är med och gör de här vardagsgrejerna så som det var förr mer. Att barn är med och gör det man gör. Jag tror de gillar det. Så det handlar nog bara om att erbjuda den andra sidan. Snarare än att hålla på och... Ja, men det är klart att man måste bara säga nej, nu räcker det.
Tillbaka till lite till... För om man lyssnar här så... Så har ju du och Marcus gjort en, tillsammans gjort en otrolig resa från att ni bodde i det här 27 kvadratmeters lilla skjulet och kanske inte var så lyckliga, i alla fall inte du, när du liksom fick, den ena parten fick ta hand om barn och den andra parten kanske inte riktigt hade hittat,
checkat
in i verkligheten, så till att ni faktiskt har gjort ett sånt fantastiskt bokprojekt tillsammans. Mm. Det är ju en resa och ni har ju hållit på den här resan ganska länge. Så det jag funderar på är, vi sitter här i slutet på juli och i augusti så brukar det vara, jag tror det var någonstans augusti-september då de flesta skilsmässorna sker efter man har haft semester.
Ja, vi kommer inte vara del av den statistiken. Nej, det i år i alla fall, det kan jag säga. Ja.
Det förstår jag. Mm. Men alla andra då, alltså, vad, om du tänker tillbaka på den resan ni har gjort, vad skulle du säga har varit styrkan eller det som har gjort att ni har gjort den här resan? För den skulle ju kanske många fler kunna göra.
Mm. Jag tänker att det handlar om, det låter ju oerhört banalt, men att lyssna lite grann sådär. Att man tänker att Marcus har i alla fall under en väldigt lång tid nu det senaste varit oerhört bra på att ta feedback. Jag kan säga ganska mycket, ganska hårt utan att han går och gömmer sig under en sten, utan han... möter oftast min respons med så här, men vad ska vi göra då? Alltså att vi är lösningsorienterad, tror jag man måste vara lite grann. Och så måste man vilja. Om man inte vill leva med varandra, då kommer man aldrig leva med varandra. Men om man vill det, då och är lösningsorienterad och har liksom... Och så lite det här med prestige som vi pratade om. Att försöka släppa lite på prestigen och att kunna ha roligt. Humor... kunna ta feedback, lite mindre prestige och sen att jag tror att man får kompromissa ibland. Det är inte hela världen. Det får man väl göra på massa olika områden, men det handlar om att kunna uttrycka, men det här är fruktansvärt viktigt för mig, så då får du faktiskt tänka på det. Men om jag säger det om 2000 saker varje dag, då kommer det aldrig hända. Men om man är väldigt noga med att liksom lära känna sig själv och se vad det är jag behöver och kunna uttrycka det till den andra och att den andra lyssnar, då tror jag man klarar sig.
Varför har vi så svårt att lyssna?
Det är väl kanske lite samma sak igen, tiden. Att vi har liksom inte tid att lyssna på. Jag orkar inte höra vad du säger, jag orkar inte höra vad du vill, jag orkar inte. Så tror jag det kan bli. Det är lättare att koppla på något annat eller... Att det, jag tror att det är lätt att börja leva väldigt liksom separata liv. Att man går liksom bara... Man går typ bredvid varandra, men man gör bara egna grejer. Sen måste man ha egna grejer också, så det är inte det. Men jag kan ju känna att träna tillsammans, det måste jag säga att jag gillar. För då hinner vi... Då flödar ju blodet liksom. Då är man ju igång. Och då kan man ha samtal om saker som kanske är lättare att... bli irriterad på när man är i ett låst rum. Så kan jag tänka. Ute, rörelse. Det tror jag på också. För då är det också en upplevelse tillsammans. Och någonting som man... Ja, det kan, ja, jag gillar det. Det passar oss. Projekt. Och att träna ihop. Det gillar jag.
Vad är det som, skapar spänning? Spänning är ju ett positivt, positivt bemärkelse.
Jag kan ju känna som att när man lever ihop en längre tid så hittar man ju, det här säger ju alla också, men man hittar ju nya sidor både hos sig själv och hos andra. Och är du då, det handlar ju också igen om öppenhet. Att inte vara så där, men jag tycker det har förändrats så mycket. Så ja, vi har ju fått 3 barn och byggt ett hus och jag har varit sjuk. Och det är klart att man förändras, menar jag. Ibland så är det som att vi dömer varandra om vi förändras. Men det är ju det man ska göra, tänker jag. Lite grann. Sen om någon liksom slår i huvudet och blir personlighetsförändrad, det går ju inte. Det är ju jättejobbigt såklart. Men jag menar bara den här naturliga förändringen som sker under ett liv. Och att vi också kan så här... För mig kan vissa grejer komma fram och tillbaka. Alltså, det kan komma upp grejer som hände när vi inte hade det så bra. Som kan göra mig jättearg nu också. Men om jag bara får berätta det då, så är det borta sen. Men jag tror att vi kanske går och gömmer lite grejer i skåpen sådär. Att man har saker som man inte pratar om.
Det är lätt att gömma i skåpen.
Det är jättelätt. Men liksom... Ja... Våga kanske lyfta lite på det där och ta fram lite av det. Sen kan man inte leva i det förgångna. Men på något vis är det ju... när vi sätter ord på saker, då får de ju liksom ett eget liv. Då kan de ju också, har de ju också en möjlighet att försvinna, tänker jag. Men om man inte sätter ord på det, då tror jag de stannar.
Men kan du känna att det är olikheterna mellan er som på något sätt har gjort att ni har blivit ett så bra team?
Kanske. Ja, vi är ju otroligt olika på vissa grejer, men jag tror att våran värdegrund är extremt lik. Och hur vi ser på kanske arv och liksom det här, de som har gått före oss och de som har byggt oss, att det är viktigt. Och kanske det här att försöka vara genuin och försöka liksom bevara sitt hjärta och göra det som är viktigt för en själv. De bitarna är vi väldigt lika på. Så där finns det väldigt sällan en motsättning. Men i personlighet är vi ju extremt olika. Jag kan ju bli så här, det känns som att det blåser ibland. För det går så fort. Men då måste jag vara, för jag är egentligen ganska snabb i mig själv också. Men Marcus är ju extremt snabb på vissa grejer. Så.
Vad menar du med extremt snabb?
Alltså, ja, men det här huset som vi sitter i nu, det är typ 300 kvadrat. Det är lösvirkeshus. Det byggde han på 14 månader själv.
Oj.
Så blir det. Men då gör ju inte han något annat. Jo, han tränade ju och sådär. Men alltså, det blir som att han har en förmåga att gå in väldigt mycket i grejer. Och det är ju en superkraft liksom. Och ibland är det en brist. För att man ser inte det andra runt omkring sig. Så det får ju han jobba med. Och jag får jobba med att inte se så mycket runt omkring mig hela tiden. Inte tänka på vad alla andra liksom känner och vill. Och att någon ska bli ledsen eller den inte ska få det den behöver eller sådär. Jag får ju jobba med att vara lite mer trångsynt så här. Bara titta på en grej åt gången.
Men är det inte lite kvinnligt och manligt?
Jo, det tror jag. Jo, men jag tror det. Att kvinnor liksom generellt, om man vill generalisera, har lite mer holistiskt. Och män är lite mer så här, liksom punktinsats. Så. Men för mig och honom är det nog mer så också ur ett personlighetsperspektiv. Men jag måste också ta ansvar för att liksom... hitta de grejerna som jag förlorar mig lite i, alltså målning, då kan jag gå upp i det, älskar det, och då kan jag liksom tänka så här, ja, men någon lägger väl henne typ och så fortsätter jag. Det är viktigt att hitta sin grej också, tror jag, den där saken som gör att man lite förlorar sig i någonting. Det tror jag är viktigt för huvudet också, för då kan man inte tänka på allt det där, utan då är man i det. Nej, men det tycker jag också i och för sig att träningen kan göra mot mig lite, att jag... Och det är svårt om du är sjuk. Att om du inte får röra dig. Alltså för mig var det. Så flödar ju inte tankarna så bra. Eller det är mycket som blir stopp på något vis i kroppen när jag inte får röra mig.
Har ni ofta fått den här frågan? Ja, men ni är gifta. Hur kan ni jobba ihop? För den har jag fått. För jag har
jätteofta, haft, men jag vet inte vad det är. För mig har det aldrig varit ett problem.
Nej, men för de flesta verkar det ju vara det.
Mm.
Och att det är en kris nu att så många har varit så mycket tillsammans hemma.
Hur, nu när ni har teamat ihop så bra med den här boken, hur ser framtiden ut?
Det blir ju en bok till här sen, framöver, faktiskt. Och jag vet inte hur mycket jag ska berätta om den, men det kommer att bli ett liknande projekt som vi gör på samma sätt tillsammans. Och han kommer att skriva, jag kommer att göra fotografi. Samma på något vis uttryck, mycket, mycket bild och ändå beskrivande, både i väldigt liksom, kanske konkret men också filosofiska tankar från Marcus.
Ja, för det, du säger filosofiska tankar, för den här boken som jag har skrivit är ju faktiskt inte bara i hur man knäcker en granris och hur man gör upp eld och alla de här grejerna.
Nej.
Utan det är också väldigt mycket kring det som vi har pratat om här nu.
Livet.
Livet.
Mm.
Jag tycker också att det är en vad ska jag kalla det för, en hyllning eller en förklaring till allt det här som ni upplevde från början, de här första tuffa åren och nästan en vad ska man säga, inte ursäkt ska jag kanske säga, men ändå en förklaring till hur han var och hur du var, som jag tycker att det blir en väldigt fin kombination tillsammans med det här. Att sova ute och leva.
Men det är ju en ganska ovanligt upplägg på en bok. Men det är ju som du säger en väldigt konkret liksom del där man berättar om att hur man gör upp en eld eller kokar en gröt eller så här. Och sen så är det en livshistoria i det. Och det blir ju som en sån som du säger. Och jag tänker, vad bra. Tänk om någon kan bli hjälpt av det på något vis. Så där, att få höra våran historia. För jag har inga problem att prata om det. Jag tänker att alla har ju sina grejer. Och för oss var det detta. Och jag är ruggigt stolt över att vi är så bra tillsammans som vi är idag.
För det är ju lite kombinationen av det här basala som du var inne på och som ni upplevde i början när ni bodde väldigt enkelt. Det är också väldigt enkelt. Man hade man gör upp eld. Det har ju människan gjort väldigt länge i alla fall. Och man fixar en bädd så man kan sova utan att man blir pissvåt. Och utan att man blir kall. Alltså de här basala behoven.
Ja, men det är ju basbehoven. Äta, sova, röra sig, vara varm. Det är ju lite så.
Ja.
På något vis så tänker jag att det brukar Marcus ofta säga, om det är någon som börjar liksom det börjar barka hän lite, att man känner att en människa inte mår så bra. För så är det ju idag ibland. Och vi är ju nog i en viss ålder där fler och fler blir sjuka eller man skiljer sig eller lite sådär. Du säger, men har han ordning på basgrejerna? Säger Marcus då.
Ja, men då är det ju det.
Äter du, sover du, liksom rör du dig. För att på de allra flesta, nu låter det ju liksom banalt, för jag menar det är klart att vi har människor som har fastnat i psykisk ohälsa som är väldigt djup och där man måste medicinera och sådär. Men på väldigt många människor kanske man idag skulle kunna börja där liksom. Att äter du, sover du, rör dig. Om du har koll på de grejerna men ändå mår väldigt dåligt, då behöver man ju göra något annat, en annan insats. Men det är som att vi glömmer att vi måste sköta om oss själva, kroppen, liksom, huvudet, att vara rädd om oss själva så där.
Men det är ju lite grann det som det handlar om. Folk sover för lite, de äter för dåligt och de rör sig inte. Eller?
Nej, det är det som är. Och egentligen är det ju verkligen inte rocket science. Det är ju inte så att, det är inte så att vi behöver skriva en bok egentligen för att förklara det. Men på något vis så kanske vi behöver bli påminna om det. Det är ju inte så att vi kom på det. Ja, vi kom på det. Det är bra att sova. Det är bra att äta. Alltså så. Men jag tänker att ibland behöver man bli påmind om att vissa saker är enklare än vad man tror.
Man skulle kunna sammanfatta det här, den här boken som, har man läst den och har man förstått den, då kommer man ju att klara de här tre bassakerna plus att man kan faktiskt leva med sin respektive.
Man hoppas ju det. Sen är det, livet är ju svårt, jag vet ju det. Så det är inte det att man tror att man har alla, jag tror inte att jag har alla lösningar för alla människor. Men jag är jätteglad om en sån bok kan hjälpa någon med vissa av de här tankarna.
Men det är inte det som är det intressanta. Det här är inte lösningar.
Nej,
det här är precis. Bara, det här är bara tankar. Eller det här är bara, har du koll på det här? Har du funderat på det här?
Precis.
För det kan jag ibland känna är viktigt att vi inte tror att vi har alla svaren, någon av oss, för det är ingen som har det. Jag tyckte att jag mötte det en del när jag var sjuk så där. Och det är ju av omsorg, men någon kan säga, ah, men jag vet någon som bara käkar bananer, blev jättefrisk. Liksom. Nu överdriver jag, det var ju inte så någon sa. Men lite det här att man tänker att man har lösningen åt någon. Och sån är jag också, för man vill ju alltid hjälpa någon som inte mår bra. Men att man mer kanske sätter tankefrön sådär, än att ge liksom alla svaren.
Back to basics skulle man kunna sammanfatta det här. Det som ni har skapat.
Ja.
Och lite det som vi har pratat om egentligen hela tiden här. Eller hur?
Och det är det som är livet, tänker jag.
Ja.
Att hitta en vardag som man trivs i, som man inte behöver åka iväg på långhelg direkt när man är trött. Utan att tänka att det är ju i vardagen vi lever. Sen ska man ju kunna ha fest och allt det liksom. Men att försöka hitta en bra vardag tror jag är en superbra lösning på rätt mycket.
Och det tycker jag är en superbra avrundning på det här samtalet.
Mm,
har vi sett det här i, ja, det är snart i alla fall i nästan 2 timmar.
Är det sant? Det var länge.
Ja, det var länge.
Det kändes inte så.
Nej, vad roligt. Nej. Vad är dina reflektioner efter vårt samtal så här?
Nej, men det är alltid spännande att prata om livet tycker jag. För det där som faktiskt berör oss alla, det där, vad är det att vara människa, vad är det människor får kämpa med, och att om man har tid och öppnar upp sig liksom mot andra, så vet jag att alla har liksom både intressanta berättelser och sår och vissa lösningar. Jag tycker alltid att det är spännande.
Mm. Om du skulle rekommendera någon som jag borde intervjua i den här podden, vem skulle det vara?
Annika Norlin skulle jag vilja höra.
Och vem är det?
Hon är sångerska och tycker jag poet och tänkare väldigt mycket. Jag tycker hon är en råhäftig människa. Jag skulle vilja veta mer om henne.
Var hittar man den här råhäftiga människan någonstans?
Norröver. Det är jag ganska säker på. Men sen stad, det kan jag inte säga. Nej. Kanske Umeå. Kanske. Jo, men Umeå skulle jag chansa inte på. Ja. Tror hon är från Östersund från början.
Vi får googla på det, jag tänker.
Vi får googla.
Ja. Du, om man vill följa dig eller kontakta dig eller till och med se den konsten du målar, hur gör man då?
Jag har ju inte så jättemånga olika forum i det där, men jag använder mitt Instagram en del och då är det Frida Torgeby. Jag tror inte det finns så många där.
Och där
har man både liksom fotografi och en del oljemålning och så. Men hon behöver ju måla mer, den här Frida, hinna det. Så det är min plan. Så kanske det kan komma ut lite mer sånt på Insta.
Frida Torgeby, fantastiskt att du ville ta dig tid så här mitt i semestern och prata med mig.
Tack, det var väldigt trevligt.
Hoppas du gillade det här lite mer lågmälda samtalet. Själv tycker jag att det var fantastiskt att få prata med Frida. En härligt jordnära person. I nästa avsnitt, då blir det åka av. Då ska ni få träffa en av Sveriges absolut största entreprenörer, Per Holknekt. Till dess, ja, du vet vid det här laget vad du ska göra. Sätta dig i soffan med en vän, luta dig tillbaka och fundera lite. Ta något gott att dricka. Vem vet, kanske du där och då kläcker en idé som förändrar ditt liv. Ha det gött!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.